Idag verkar vi ta för givet att 8 timmars sömn i ett sträck är det enda alternativet när det gäller att tänka på nattsömnen. Därför tycker jag det känns så fascinerande att läsa om den amerikanska historieprofessorn Roger E. Kirch som via sin forskning i gamla historiska dokument lyfter fram en helt annan verklighet. Förr, då gick man tidigare och la sig, ofta redan 2 timmar efter solnedgången, och så såg man ett sjok på några timmar. Så vaknade man till och så gjorde man olika saker. Och sen efter en timme eller så gick man och sova på nytt och sov ett andra lättare sjok fram till morgonen då man steg upp och började dagen. Och det här mönstret, att ha en first och en second sleep, en första och en andra sömn, sågs som någonting helt naturligt. Enligt hur det framställs åtminstone i olika skriftliga källor. Och enligt den här forskaren i USA. Efter den första sömnen var man alltså lite mer utvilad och hade till exempel bättre möjligheter att ta ut varmare känslor med sin bättre hälft. Efter den första sömnen var det likaså en bra tidpunkt att analysera drömmar. Någonting som människor förr sysslade med på ett helt annat sätt än idag, eftersom drömmarna då hade ett annat slags värde. Bönar satt likaså bra under perioden mellan den första och den andra sömnen, och till och med så gick man upp och hälsade på grannen eftersom andra också var vakna mitt i natten, enligt E. Kirch. Det är ganska fascinerande här och det känns otroligt fräscht på något vis att få en annan syn på någonting så slutdiskuterat som begreppet om 8 timmars sammanhängande sömn. Jag träffade professorn i nordisk historia vid Åbo Akademi, Nils-Erik Willstrand, och frågade om han har stött på det här fenomenet med en första och en andra sömn i sin forskning om 1600-talets Norden.
Ja, faktiskt inte, men jag tycker att det är väldigt intressant som fenomen. Nu kan det ju finnas forskning om det här också som gäller Finland eller Norden mer allmänt, men det verkar nästan som att inte skulle finnas det. Samtidigt som jag väl tror att det här samma mönstret ska gå att hitta här också. Det finns ju inte riktigt någon anledning till att Norden skulle ha någon särlösning här. Utan säkert är det likadant här också som i övriga världen.
Du hade läst om den här forskningen redan före jag ringde upp dig. Hur reagerade du första gången du hörde om det här? Passade det in så att säga i det som du från tidigare vet om den här tiden?
Jo, men det ska det nog kunna göra. Inte minst det där då att man ju gick väldigt, väldigt tidigt i säng, och i synnerhet vintertid så blev det ju ganska långa nätter faktiskt. Om man ett par timmar efter att det har blivit mörkt, kanske väl lite längre på vintern då här i Norge, i alla fall väldigt tidigt går att lägga sig och allt ska vara tyst senast klockan 9. Det vet vi till exempel från huvudstaden Stockholm då, där man 1620 förbjöd alla krogar att sälja öl och brännvin efter klockan 8. För det skulle vara tyst just klockan 9. Sen någon gång när det nu var på 1600-talet så flyttade man fram den här tiden så där generöst ända till 9. Men Stockholms nattliv då så var faktiskt tydligen någonting annat än vad det kan vara idag när man håller på hela natten.
Mm. Jag tänkte 9 då, 4 nu, det är liksom 7 timmars skillnad.
Jo, det är jätteskillnad faktiskt.
Och samma människa, samma biologiska rytm har vi ändå fortfarande i princip.
Jo, det är ju möjligt att just det här att sova i 2 repriser och vara så att säga upp och vila sig emellan så att det mer är den här naturliga rytmen som finns i oss människor. Att det här att försöka pressa ihop allt i en 8 timmars period är någonting som vi egentligen inte kanske mår så hemskt bra av egentligen. Och där kan ju kulturhistorisk forskning faktiskt ha en sån där spännande nytta över sig. Att man kan via den lära sig någonting om människan som biologisk varelse rent av.
Det säger Nils-Erik Willstrand. Roger E. Kirch, professor i historia vid universitetet Virginia Tech i östra USA, han skriver att det här området gällande sömnen är väldigt lite utforskat. Man vet nog olika andra omständigheter kring sovplatser och sovkläder och sånt. Men just det här med hur själva sömnen har utformat sig, så har man inte forskat i. Eakerts egen forskning är numera inte alls ny. De här resultaten publicerade han första gången redan för över 10 år sedan, år 2001. Men de fick ny spridning nyligen efter en artikel i BBC Magazine. Det han gjorde under 16 års forskning var alltså att gå igenom mängder av litteratur. All slags könlitteratur, såväl som medicinska böcker, rättsprotokoll och dagböcker, sökande efter hänvisningar till första och andra sömnen. Och han hittade massor av exempel. Första och andra sömnen var någonting som skribenterna helt naturligt refererade till. Faktiskt redan i Odysseen, skriven 700 år före Kristus, så hittade Eakerts de första hänvisningarna. Medicinböcker från 1400-talet fram till 1700-talet rekommenderar folk att sova sin första sömn på högra sidan och därefter på vänstra sidan. Man rekommenderar också studerande att läsa på efter sin första sömn, då de alltså har vilat lite först. Och för de trötta arbetarna rekommenderade en fransk läkare att man skulle idka älskog först efter den första sömnen, eftersom de då kommer att göra det bättre och ha mer nöje av det. Den amerikanska historieprofessorn menar att begreppet första sömnen inom litteraturen allt som oftast blivit fel översatt. Översättaren har trott att den första sömnen betyder skönhetssömn eller tidig insomning eller de första ögonblicken efter att man har somnat, medan det egentligen alltså betyder nattens första av två eller till och med fler sjok av sömn. Vi ska gå lite längre in i det här med nattlivet förr. Orsaken till att man gick tidigt till sängs var ju alltså mörkret och bristen på ljuskällor eller pengar för att finansiera ljuskällorna, som ju var dyra. Den mörka medeltiden var just mörk.
Det första man gjorde var ju att man firade skymning. Då när det blev för mörkt att arbeta och var för tidigt att försöka tända ett ljus eller tända brasan, så firade man faktiskt skymning och väntade på att det skulle bli tillräckligt mörkt. Och så...
Hur gjorde man alltså? Hur firar man?
Jag tror man satt och samtalade och väl lite drog andan. Efter det skulle man säkert köta korna och sånt innan det var dags att gå och lägga sig. Och på kvällen så gjorde man ju också lite enklare hantverk. Kvinnorna spann och kararna gjorde lite slöjdarbeten och så. Och så gick man som sagt och la sig då väldigt tidigt, för det var ju svårt att få en ordentlig belysning i hemmen, och också högre ståndspersoner så spara på de ljuskällor man hade. Det gick förstås att få lite ljus i stugan tack vare en brasa, eller så hade man pärtstickor av törve då, som gav ett ganska bra ljus, och de var också hemskt behändiga, för man kunde gå med dem i munnen, och så hade man ju en ljuskälla och man kunde bära saker i bägge händerna med hjälp av dem. Så hade man...
Hur såg de ut alltså?
No, det var bara långa stickor.
Du visar nu på 1,5 meter ungefär.
Ja, de kunde faktiskt vara en aln, har jag förstått, eller en halv aln. Så att det är rejäla don.
Okay.
Och det var ju viktigt också förstås, om man gick med det i munnen, att det inte brann under näsan, så att säga.
Vad bättre för kvinnor utan käck dessutom.
No, precis det måste ju ha varit, jo. Det har du så rätt i. Och så fanns det då talgljus som man kunde använda. Man kunde ha lampor med seltran eller annan tran i. Men det här allt var ganska dåliga ljuskällor som måste skötas också hela tiden. Så sen på 1830-talet när stearinljusen kommer, förstås var de dyra, men i alla fall, så när de kommer så var det ju en revolution. Ett ljus som brann med en klar och stadig låga och som man inte hela tiden behövde köta.
Stearinljuset togs fram av två fransmän som fick patent på uppfinningen år 1825. Så hur gjorde man då innan det här, då man rörde sig ute i mörkret om kvällarna? Gatubelysningen kom ju alltså allmänt sådär först på 1800-talet.
Ja, en fackla kunde man förstås använda. Man kunde använda de här stickorna, eller så hade man en lykta då. vi vet till exempel i Stockholm då på 1600-talet så kunde högreståndspersoner ha en person som gick framför sig med en lykta. För det fanns ingen gatubelysning då ännu i huvudstaden. Gatubelysningen kommer ju ganska sent i städerna. Jag är inte riktigt klar över exakt hur det där går till, men jag har snappat upp att i Borgo då inför landtagen 1809 så då utrustade man staden med gatorna med lyktor. Så före det hade man det tydligen inte. Och lyktorna var ju förstås ett sätt att få bättre kontroll över staden. På det sättet att det blev ljust på gatorna och man såg vem som rörde sig. Det blev svårare för tjuvar och löst folk att finnas där.
Rörde sig folk överlag då ute på kvällen och natten?
No, helst skulle man inte göra det, inte efter 9, utan man skulle hållas hemma. Det skulle vara tyst. Och det fanns också påbud som sa att rör man sig ute i stan om natten så ska man ha en lykta så att man syns. Mm. För ja, annars är man tjuv om natten, som det ju heter.
Du nämnde att begravningar höll man på den här tiden ibland på natten.
Det kunde förekomma det i Sverige då på 1600-talet att man ordnade begravning på natten. I början på 1700-talet förbjöd man det här för att man menar att det gav upphov till för mycket oro. Idén var ju det då att man skulle kunna göra det, hålla den här begravningen lite i skymundan, spara på kostnader och också då mer hålla det som någonting privat.
Mm. Och varför liksom tog man bort det sen då?
Just därför att man menar att det stör friden i staden.